Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Jaha, och så var det torsdag och Life with Kids-podden. Hej!
Hej!
Jag har fått en ny kompis idag som jag har nästan varje vecka. Och hej Anne.
Hej Lena.
Vi ska ju prata om kroppens största organ idag. Ja. Visst är huden kroppens största organ? Eller ljuger jag?
Börjar Nej, med. Det är faktiskt så. Huden är kroppens största organ.
Ja.
Och tittar man just på barn som vi ska prata om idag så är huden också relativt till vikten sett betydligt större än den hos en vuxen människa. Ja. Så det är verkligen det största organet.
Mm. Men berätta, vem är du och var är jag någonstans?
Jag heter Anne Wetter, jag är hudläkare, specialist i dermatologi som är läran om huden. Mm. Jag jobbar på Diagnostiskt centrum hud som jag startade för 7 år sedan.
Mm.
Och vi är faktiskt Sveriges största privata hudläkarklinik som finns då i både Stockholm och Göteborg, Malmö och nu senast Helsingborg också.
Härligt! Mm. Och ni är ju jättemånga som jobbar här.
Vi är många här i Stockholm, är vi 15 läkare.
Mm.
Så, och nere, ja, mellan 10 och 12 läkare på de övriga klinikerna.
Mm. Vilka är det som kommer hit? Liksom?
Det är alla typer av patienter, både små spädbarn och väldigt äldre människor med hudbesvär eller hudsjukdomar.
Mm.
Eller som är oroliga för någonting i sin hud.
En liten prick eller så.
Precis, det var faktiskt så vi startade. Det var tänkt att vara en prickklinik från början. Mm. För mitt huvud, när jag gjorde min specialisering så var mitt huvudintresse just hudtumörer.
Mm.
Och då var det det som jag liksom såg att jag ville utveckla.
Mm.
Och då att jag ville kunna komma snabbt till diagnos. Att har man något man är orolig för, då ska man snabbt kunna få en bedömning.
Mm. Jo, för det är ju svårt tycker jag. Alltså generellt när det är något som är lite knas i kroppen. Så här, jag vet inte ens om jag ska gå någonstans.
Nej.
Om man inte tycker att man har en fantastisk husläkare. Men det är ju inte alla som tycker
Nej,
det.
Nej, så är det.
Och speciellt inte om det är någon så här lite specialgrej som kanske en prick eller något sånt där som man känner så här, nej, men jag vill till någon som faktiskt vet vad de pratar om.
Ja. Och problemet är där, nu kommer vi in på en helt annan fråga. Så vi skulle ha ett helt eget podd. Avsnitt om.
Ja.
Men det här med faktiskt landstinget, när jag startade då för 7 år sedan, då hade vi ju fritt vårdval. Då fick ju alla komma hit för sin oro och faktiskt titta snabbt och få en bedömning och behövde tas bort eller något. Då tog man det.
Mm.
Men idag måste man gå via sin husläkare. Så man kan inte komma till oss via, om man nu vill gå landstinget, man kan komma som privat eller som man har försäkringsavtal såklart. Mm. Men det här landstingsbiten har de tyvärr stoppat, vilket jag tycker är väldigt synd.
Ja.
För hud är ju som sagt vårt största organ. Mm. Och det är ju mycket man blir orolig för. Och då kan det vara skönt att någon specialist tittar på det.
Verkligen. Och det känns ju som att vi skulle kunna prata länge om. Men det borde ju ändå spara våra gemensamma resurser om man kom direkt hit och inte gick till en husläkare.
Precis.
Ja, men det är
en helt annat ämne. Ja, jag kan ju prata om det väldigt länge. Ja.
Men idag ska vi prata om huden såklart. Men berätta lite, vem är du? Du, är också, du har ju likt mig 3 barn till exempel. Så att du har ju koll på barn och hud.
Ja, mycket koll. Samtidigt kan man säga att det är ju skomakarens barn där. Men det är väldigt kul. Min äldsta dotter är 13.
Mm.
Och hon har aldrig någonsin varit intresserad av hudprodukter. Och de är alla torrisar.
Mm.
Smått sådana här atopiskt eksem som det heter.
Mm.
Aldrig smörjt sig. Tycker det är kladdigt, äckligt, vidrigt. Men nu faktiskt börjar det finnas när hon ser att det blir knottror på huden.
Ja, just det, och det vill man inte ha när man är 13 kanske.
När man smörjer sig. Mm. Så har vi faktiskt fått in lite rutin på det nu.
Ja, men du ser.
Men det känns att smörja, det är svårt alltså.
Ja, och det känns också skönt att du säger det.
Ja.
För då behöver inte andra ha dåligt samvete.
Vi behöver inte ha dåligt samvete. Men man får hitta sina egna små rutiner. Sen är det klart, det är grader i helvetet, eller man ska säga.
Sätt på en keps.
Precis.
Ja. Men jag tänker vi kanske Om vi börjar lite grann och pratar om de minsta barnen. För det känns som att när man får den här lilla spädisen och kommer hem och det kommer en liten prick, så får man ju lätt panik, kanske.
Så jag tänker om att vi det är första barnet, inte om det är tredje.
Nej, det har du också alldeles rätt i. Jag satt innan jag kom hit och tittade på gamla bilder på mina tvillingar när de kom. Och så bara, när de var några månader. Och Oscar var ju helt så här, prick. Och skorvig och Dan. Jag har ingen minne av att jag brydde mig. Det där försvinner. Det är någon hormonprick.
Är borta, precis. Ja.
Men om vi ska börja med, vad är det liksom? Man får ju så mycket råd om man ska smörja och fixa det, oljor och krämer och alltihopa till sina små spädisar. Vad behöver man egentligen i hudvårdsväg till en spädis?
Alltså de där riktigt, riktigt nyfödda spädisarna, de har ju en väldigt känslig hud. Huden är ju inte utvecklad. Den är ju en femtedel så tunn som en vuxen.
Ja, man ser nästan igenom den.
Man ser nästan igen, precis. Och den behöver skyddas. Den har ett helt annat pH-värde också. Så att man behöver skydda den. Man behöver tänka på att den kan lättare bli uttorkad. Den har svårt att hålla temperaturen. Man ska hitta krämer som är anpassade just för barn. Som en bra mjukare som heller inte då gör illa barn. Det kan ju finnas mycket substans som kliar på dem. Men när det just kommer till de här spädisarna, då är det ju, de har ju också med sig, om du pratar riktigt när man kommer hem från BB.
Det börjar där,
då,
tänker jag.
Ja, då kan vi börja där. Då tycker jag inte att man ska göra så mycket alls. Nej. För då har de ändå med sig, man behöver verkligen knappt bada dem första veckan.
Nej.
För då har de ändå det här fettlaget.
Det är så läskigt att bada en sån där liten också, så att det är kanske skönt att slippa.
Det kan man verkligen hoppa över. Och som du säger, de här första prickarna som kommer, det får ju väldigt många. Och det, deras immunförsvar kickas ju igång när de föds. Och då reagerar de på jättemycket. Så de här, det finns de här toxiska prickarna som kommer när de reagerar på sina egna bakterier som de då får när de föds. Och det kan se rätt vidrigt ut. Men det försvinner också på några dagar då när det här immunförsvaret har hunnit komma ikapp lite.
Man ska inte vara så nojig från det.
Man behöver inte vara nojig. Det mesta är faktiskt ofarligt och väldigt så här naturligt. Sen kan en liten spädis också få sådana här små prickfinnar nästan.
Ja, men det tror jag var det Oscar hade.
Ja,
han ser ut som en liten tonåring. Liksom.
Ja. Och det är ju för att de här tallkörtlarna inte heller utvecklade.
Nej. Så de är små tonåringar?
De är så små tonåringar. Så de har hormonella spegeln där.
Ja.
Och det försvinner ju också. Och de kan också få liknande sådana små miljer som också är små talgsyster som sitter. Som också successivt går bort.
Finns det någonting, alltså nu låter det som att här, vi struntar i alla prickar. Finns det någonting man ska vara lite uppmärksam på de minsta? Gällande huden, tycker du?
Alltså, det märker man nog. Det är ju ett allmäntillstånd. Märker man att de blir hängiga och dåliga, då kanske det är någonting som man ska få feber till exempel.
Ja,
om det är någon virussjukdom som har gjort att de har fått utslag.
Ja.
Då ska man väl dra lite åt sig.
Just det.
Men barn har prickar titt som tätt och de reagerar väldigt mycket på yttre stimuli.
Ja.
De är känsligare. Både mot födoämnen och de är överkänsliga till exempel, kan vara mot citrusfrukter och choklad och sånt som man då kan märka om man ammar också.
Ja, men precis.
Att det faktiskt går igenom.
Ja. Något annat som är rätt vanligt hos de här minsta, det är ju det här med skorv. Fantastiskt att pilla på.
Ja, det är skönt.
Ja.
Det är satisfying. Så mina barn brukar kolla på såna här YouTube-klipp.
De pillar skorv på den. Jag förstår att man kanske inte ska... Eller vad gör man med skorvet?
Samma sak där, man gör inte så mycket. Utan det försvinner av sig själv. Ja. Det är ju något som kommer. Och är det väldigt mycket, då... finns det en sån här salicylsyrvaselin 1% som man kan köpa på apoteket och lägga på och låta sitta på lite och kamma bort. Men man kan också lägga på en mjukgörande kräm, alltså lite tjockare kräm och låta det sitta bort för att liksom verkligen kunna pilla bort det. För bort det ligger ju på hudytan.
Jag tog ju babyolja tror jag.
Mycket
och gegga in och så tog jag en kam sen och sa, alltså jag skulle vilja göra det på massa bebisar, det är fantastiskt.
Ja, så länge bebisen mår bra av det, är inga problem. Men man kan också bara lämna det.
Ja.
Och det kommer att försvinna. För det här är just sån här extra... Alltså det är ju seborrea som det kallas. Det här nästan lite mjällik, den här talgkörtlarna som stimuleras av det.
Finns det någon gång man borde... Alltså, kan det börja killa på dem liksom, som man borde ta bort?
Ofta gör det inte det.
Nej.
Men blir det riktigt tjocka kakor... Ja, det är väl mer om man sen ska få bort att man river bort att det gör ont för dem.
Ja, men precis.
Men det är ingenting farligt, det är det inte.
Nej. Om jag backar till prickarna igen då. Ja. Jag ställde ju frågan i vår fantastiska Facebookgrupp Motherhood när jag skulle träffa dig om så här, vad vill ni veta? Nu ska vi prata hud.
Gotta ner oss.
Ja. Och en fråga var, spelar det någon roll alltså, var på kroppen som prickarna sitter? Alltså kan man så här, utläsa beroende på var prickarna sitter, vad det liksom är för något? Eller?
inte riktigt så. Alltså är det vanligt om vi pratar små prickar så kan de ju komma överallt. Och då är det ju ofta ett virus som har satt, så det kan bli små virusprickar.
Mm.
Eller om man då har en viss överkänslighet, nu pratar under 2 år, det här med överkänslighet mot proteiner till exempel. Det kan också komma var som helst.
Mm.
Sen finns det ju vissa virussjukdomar, till exempel 50-sjukan, finns det något som heter. Då ser man ofta röda kinder, men det är ju större fläckar då som man kan se.
Mm.
Sen ser det ut som en örfil man har fått på kinden.
Mm.
Så lite kan man väl se, lite lokalisationer, men på det stora taget inte. Nej.
Det här är en fråga som man säkert skulle ha kommit från motherhood, men den kommer från mig. Och då kanske det är lite äldre barn. I mitt fall är det det. Mollusker.
Härligt. Inte så härligt.
Nej. Alltså, jag hade ju mollusker när jag var liten. Jag har ju också redan outat för dig här. Som jag gick och tror jag frös bort eller vad man gjorde. Som var jätte ont liksom. Mm. Vad är en mollusk och ska man göra någonting åt dem? Har rönen förändrats sedan jag var liten?
Ja, det har de nog, för att idag gör vi inte så mycket åt dem.
Nej.
Om de inte är väldigt besvärande. En mollusk, det är ett virus.
Mm.
Det är precis som man kan säga att det är inte samma virus som vårta. Men det är lite samma familj. Så. Det är ett virus som sätter sig.
Mm.
Och ofta sätter det sig just på de mindre barnen.
Mm.
Det sätter sig också på hud som är lite torrare. Så de som har det här eksemet, eller atopin, atopiskt eksem som det heter, de är lite mer känsliga att få det.
Mm.
Och det är just för att hudbarriären släpper igenom de här små virusarna då. Och så blir det mollusker. Och de kan spridas väldigt snabbt. Och de kan spridas just mellan barn också, när de har direkt kontakt.
Ja, det är det man känner också då med en av mina barn som har en mollusk, och han har haft den väldigt länge. Att så här, kommer han smitta ner hela familjen nu? Eller kommer det,
ja, det är inte säkert. För sen är det fina med det här att mollusker, det är ju ett virus. Och då sätter det igång ett immunologiskt respons i våra kroppar.
Mm.
Så man utvecklar också en immunitet mot det.
Så jag som har haft så mycket mollusker, jag borde inte kunna få dem.
Du borde inte få det igen.
Yes.
Så du är safe. Och jag tror att dina andra 2 barn kanske också haft en liten släng av det.
Ja.
De har blivit utsatta för viruset och då får de inte det.
Han springer och jagar dem med sin mollusk.
Ja, precis.
Jag kommer jag med min mollusk.
Kommer jag. Ja. Molluskmannen.
Ja, men typ stackars barn.
Nej, men det tycker inte jag man ska göra så mycket. Och sen är det så att blir den så otroligt stor och sitter på olämpliga ställen, som då kanske din son är, sitter på hakan. Det kan ju också bli att han blir ut på dagis och det känns otrevligt och han vill ta bort den.
Ja.
Då kan man absolut ta bort dem.
Mm.
Och det jag brukar göra, det är ju antingen då att man fryser som jag gjorde på dig.
Mm.
Eller att man bara skrapar bort det. Men man får ju lägga lite bedövning. Det gör ju lite ont på dem.
Mm.
Och just bedövningen brukar göra.
Ja, jag ska fundera på vad vi ska göra. Kan man alltså för första när jag såg den här på honom, så bara, men vad är det här? Jag var ju tvungen att ringa till då ringde jag till Kry bara för att liksom se så här. Kan ni titta på den här? Vad är det för något? Och då var de som sa att det var mollusk. Hur ser liksom en mollusk ut? Hur kan man utesluta att det är någonting annat?
Den är väldigt enkel att känna igen, tycker jag. Den är ofta navlad. Den är kupolformad och så är det som en liten navling centralt. Då sitter de ofta i kluster tillsammans. Och ofta då är armvecken eller där man då kanske har lite sån här eksemhud, den typen.
Jag hade på insidan av låren.
Ja, det är klassiskt. Och då gnuggar man ju ofta låren. Och det vuxna som sagt får ju inte lika ofta, men det man ser det är ju hos brottare som brottas.
Jaha.
Det är lite vanligt för de har så mycket hudkontakt. Om man då inte haft det när man var liten, om man inte blivit utsatt för det, så vuxna kan absolut få det.
Jaha. Ja, men vårtor då? Vad är skillnaden liksom? Och vad är en vårta?
Och vårtor är också ett virus. En annan typ av virus som precis på samma sätt sprids. Det är lite vanligare också bland vuxna då. Att man faktiskt kan få det upprepade gånger. Även om kroppen visst har en viss immunitet mot det. Och de kan ju bli väldigt besvärande. Och där de sprids också. Och det är klassiskt det här badhus, gympasalar, man ska inte gå barfota.
På med bara tofflorna.
Ja. Och de kan hålla i sig, men det är samma sak där. De försvinner också spontant. Och där har vi nog fler som jag tar bort just för att de sitter i vägen på händerna, de blöder.
Trevligt heller kanske.
Mm. Ja. Och sen just de, hos barn finns det en viss typ av vårta som blir väldigt spetsiga. De kan sitta på näsan till exempel. Och, små horn, så här. Och då, det kan ju bli lite socialt lidande att de blir retade på dagis. De brukar ju också se till, eller plocka bort. För ofta vill barnet själv ta bort dem.
Ja.
Men jag tycker just när barn är små och det är inte några farliga saker.
Mm.
Så tycker inte jag man ska tvinga dem heller till att ta bort något som gör ont. Så.
De är fina som de är.
Absolut.
Ja. Men du pratar om atopiskt eksem. Jag tänker att vi kanske måste reda ut vad det är. Nu har du sagt det flera gånger.
Det är just för att varför jag säger precis, för att det är faktiskt det är det vanligaste som föräldrar söker för när det kommer just till barnhud.
Ja.
För att det är ungefär 20%, alltså var femte barn som har det i Sverige, mer eller mindre, så otroligt vanligt. Mm.
Men pratas också ganska lite om. Min upplevelse, men det kanske inte är, ja, i din värld pratas så
mycket. Det pratas väldigt mycket, precis. Och eksem, jag tror att man liksom klumpar in allting, ja, i eksem, och det stämmer ju till viss del.
Mm.
För att just atopiskt eksem, det ingår i det. Ofta har man, och det ligger mer på gennivå. Ofta har man med sig det, man får det liksom. Man har en förutsättning att ha lite torrare hud. De här hudcellerna som byggs upp som små tegelstenar, de håller inte riktigt lika tätt.
Nej.
Och då blir huden torrare. Vattnet släpps ut och det kommer in andra typer av agens då, som kan göra att huden retas.
Mm. Det är jag som har skickat det här till mina barn, jag fattar. Mm.
Ja, precis. Allt är mammas fel.
Allt är mammas fel när det gäller torra huden. Ja.
Så då blir huden torr. Och då finns det olika grader av det här, såklart. Mm. Och det ser man ju ofta efter ingenting upp till, de brukar vara rätt besvärsfria kanske upp till så här 2 års ålder. Mm. De brukar inte se så mycket. Och sen börjar det komma då i just arm, i böjvecken och på kroppen. Och får de det just på de här riktigt mindre, det finns ju inga riktiga gränser för det här.
Nej.
Men det är lite olika lokalisation beroende på vilken ålder de är i.
Mm.
Så är de riktigt små så kan det vara på kinderna till exempel, stora röda kinder, väldigt torr hud.
Mm.
Och sen brukar det växa bort under en tid.
Mm.
Så att sen när de blir lite äldre, då har de inte lika mycket besvär, för att sen komma tillbaka ofta i puberteten och så.
Mm.
Just med att det löper på. Men själva grunden är att har man en atopisk hud så har man det hela livet.
Mm.
Och då får man förhålla sig till det.
Är man en torr så är man.
Så är man en torr. Och då behöver man smörja sig på vintern. Man behöver skydda huden.
Men vad är skillnaden då på att vara lite torr och ha atopiskt eksem? För det känns som att det måste ju finnas grader i detta. Liksom. Ja. Hur vet jag att så här, det här, jag har ett... Liksom,
jag har ett atopiskt eksem. Ja, det är ju klart, det är svårt att veta.
Ja.
Om man nu är en torr. Men alltså, är man bara torr och aldrig får eksem. Eksem är ju någon annan. Då har man en inflammerad hud. Då får man stora eksemfläckar. Det behöver man behandla. Ja. Är man bara torr inom situationstecken. Det kan nog vara att man har en liten vajsing på någon gen. Men det är inget jag skulle klassa som en atopiskt eksem. Det skulle jag inte göra.
Behöver man söka liksom vård eller söka hjälp för det här? Eller hur behandlar
jag tycker ett barn som har det och de har väldigt torr kliande hud och de får just eksem, då tycker jag det är bra att man söker tid så att man får hjälp att förstå det här.
Mm.
Och att det här är något man måste profilera, alltså förebyggande.
Mm.
Och det handlar mycket om lite skola föräldrarna att nej, men han ska kanske inte bada varje dag och han ska ha lite svalare vatten. Vi ska inte torka ut huden på honom eller henne. Han har en känslig hud och man behöver smörja och man behöver en bra mjukgörande för att skydda huden.
Mm.
Och han kommer, eller hen ska man säga, kommer att få eksem.
Ja.
Och då måste man behandla eksemet och man behöver inte vara rädd för kortison när man ska behandla.
Nej.
Så det är mycket sån här liksom lära föräldrarna. Och när jag jobbade på Karolinska, då hade vi just en sån här eksemskola för föräldrar.
Åh, det är som vill jag ha.
För att lära dem det här. Hur man ska inte vara rädd för. Och de blir torra om man ska smörja.
Ah.
Jag tror att det är mycket underbehandling när det kommer till det.
Mm. Du pratade om bad.
Ja.
Hur ofta ska barn bada?
Inte för ofta.
Tack.
Det
går i perioder tycker jag. Om de vill bada lite. Ah. Så här, vissa gånger eller vissa perioder säger jag vill duscha eller bada varje dag. Ibland jag vill aldrig duscha.
Jo, de får bada varje dag om de vill. Men det är så att vatten torkar också ut. Och särskilt varmt vatten torkar ut huden mer. Så att, vill de med en sån här badare som vill bada, lägg gärna lite badolja i. Som är anpassat för barnens hud. Och att man smörjer dem efteråt.
Just det.
Och att man då kanske smörjer dem till och med när de är lite fuktiga i huden.
Mm.
För då blir det nästan som en wettextrasa.
Bara...
När den är fuktig, så suger, när den är helt torr, så sugs ingenting upp.
Nej.
Så tänk huden nästan som en sån trasa. Att är den lite fuktig så tar den upp krämen bättre.
Jag förstår. Nu är det ju faktiskt det här med sommar och sol som är oss nära äntligen. Mm. Hur ska man tänka? Det känns som att det finns enormt mycket olika skolor gällande solskydd. Man ska smörja i hela tiden, man ska inte smörja alls, man ska skydda med kläder. Det är ju en djungel att veta vad som är rätt och fel.
Mm. Och det är det. Men alltså solen, barn som är mindre barn ska skyddas mot solen. Så är det. Och där tycker jag att solskydd för mig är ett komplement. Det första är faktiskt kläder och liksom fysikaliska skydd.
Mm.
Keps, kläder och absolut inte ha dem i direkt solljus. Att de kan ligga i sin vagn med en liten... Ja, det beror på hur små de är.
Mm.
Men igen, barnens hud upp till 6 års ålder har inte heller det här utvecklade pigmentskyddet.
Nej.
Så de skyddas inte lika bra mot UV-strålning.
Upp till 6 år, säger du?
Upp till 6 år, då brukar man nog anse att huden är ungefär som en vuxens hud.
Då är den liksom klar.
Och nästa kull då, när de är 12 ungefär i puberteten.
Oh.
Det är då tallkörteln och det här utvecklas ordentligt.
Ja, oh, stackarna, höll på att säga.
Det är ofta inte så mycket svett Nej. Det är för att de inte riktigt har fått då hela det här.
Börjar man lukta svett när man är typ 12?
Ja, men det börjar nog där i puberteten ungefär. Mm. Ja, då kommer de här små. Om de nu...
kommer de hem en vacker dag och bara...
Precis, helt plötsligt är det dags.
Who are you?
Att yngre barn kan, om de inte har duschat på flera dagar, kanske de också kan ja. Få en liten svett och dör. Men ja. Så därför är det viktigt att skydda barnen. Mm. Men jag tycker, man ska inte vara rädd för att använda solskydd på barn. Nej. För de är anpassade.
Och nej, för det var ju också en ganska stor diskussion för ja. Inte så länge sedan. Så här, nej, men smörj inte för det är så farligt och allt ja, det.
Och det är, kan jag säga, det är det inte. Nej. Men det kan vara rätt jobbigt att smörja en liten ja. Spädis.
Så man kan skylla på att det är ja. Farligt.
Sen finns det ju jättefina sådana sprayflaskor mm. som man kan spraya barnen. Mm. Spraymåla. Mm. Men framförallt tycker jag, caps, hålla dem undan mellan 11 och 3. Då står solen som högst på himlen. Mm. Då får de gärna ligga inne lite. Om det är en riktigt fin sommardag, då har jag faktiskt försökt hålla mina barn att de hellre kanske ligger inne och spela och zappa och mm. gör någonting, än att de är precis nere på stranden.
Ja, ja, men det är väl ändå klokt. Ja, och tänk på förskolorna brukar de ju, och skolorna är de ju ändå hyfsat duktiga på att ha
absolut.
Skugga och sådär. Och
det här med segel, det är ju Australien föregångare.
Mm. Där och de har ju mycket sol.
De har mycket sol, men de har också gjort otroligt mycket bra just för barnen. De ja. Har ju ofta sådana stora segeldukar över lekplatser och mm. på varje busshållplats står det solskydd som man kan ta.
Jaha.
Och det är ju för att vi har ungefär samma. De är ju också väldigt ljusa i huden. Mm. Sen så har de har ju högst incidens just när vi pratar om hudcancer.
Ja.
Så de har ju varit tvungna att anpassa sig. Precis. Men jag tycker man kan ta efter det, för Sverige är ett land, vi har en väldig ökning på hudtumörer.
Mm.
Och de senaste 5 åren har det varit en 10% ökning.
Oj. Ska vi prata lite om det där kanske? Vad ska man liksom hålla utkik efter? Jag tänker både på sina barn, men kanske framförallt för en som förälder. Det känns ja. Som att vi... Om jag går tillbaka till min barndom, man har ju ändå bränt sig lite grann i sina dagar. Liksom mer eller mindre. Det var ju inte samma liksom hype kring solskydd när vi var små som det är kanske nu. Och man, våra föräldrar ville oss väl såklart, men de hade inte samma kunskap som vi har idag. Vad är det man ska vara uppmärksam på?
Mm. Alltså, det är klart, man ska inte bränna huden.
Nej, för nej men fort, det vet jag.
Bränner man sig så har man skadat sitt DNA i de här cellerna. Och det kan på sikt leda till liksom skador, det kan bli tumörer, hudtumörer. Mm. Och när vi pratar om den här malignt melanom då, som är den absolut mest farliga hudtumören, som just att den sprids mycket snabbare. Där är det mer det här att om man har bränt sig vid ett tillfälle så man faktiskt kan ha skadat cellerna. Mm. Så. Medan de andra typerna av hudtumörer är mer en långvarig exponering, om man nu till exempel utomhusarbetare, seglare, där man ser en mer långvarig exponering.
Mm. Men hur ser... Ja, det finns ju jättemycket. Det här kan man ju säkert googla sig fram. Liksom, exakt hur det ser ut och sådär. Men för mig är det så här obegripligt hur liksom en liten prick på huden kan liksom ta död på mig på något sätt.
Ja, visst är det. Och det är det som är fascinerande. För de är så otroligt läskigt. Tunna. Alltså mindre än, de är så otroligt tunna.
Du kanske måste kolla igenom mig när jag går härifrån. Jag är jätteprickig.
Ja, så ta en liten checka. Men det är också något som man faktiskt kan lite slå på. För att barn, jag har ju väldigt många föräldrar som är då... lite nervösa eller kommer hit och väldigt uppskärda för deras barn har fått en ny prick.
Mm.
Och barn föds ofta helt utan prickar. Sen får vi upp till 30 års ålder prickar hela tiden.
Mm. Alltså jag är ju helt prickig, eller jag.
Det är ju födelsemärken eller nävus som det heter.
Ja.
Och det kommer, och det handlar också om våra föräldrar. Det är ett arv vi får. Mm. Alltså det ligger ofta på genen och hur mycket prickar vi får. Så det är helt naturligt att få nya mörka prickar.
Mm.
Och den här farliga typen malignt melanom och de andra hudtumörerna också är otroligt ovanliga hos barn innan puberteten.
Men det är också skönt att veta.
Väldigt sällan.
Då är det med sig själv att kolla koll på.
Något fall under alla mina år. Så det är väldigt ovanligt. Så att det här med att man ska springa i tid och otid och titta på alla sina prickar, det behöver man inte ha så noja över.
Nej.
Utan jag tycker att man ska absolut ha uppsikt på sin och sitt barns hud. Mm. Men man ska komma när man märker att något har förändrats.
Mm.
Och sen växer ju prickarna med barnen, eller födelsemärkena då, växer ju med barnen såklart så större. Men igen, föräldrarna har ju koll på sitt barn och ofta har man ju sett det genom året. Och märker man då att någonting växer ohämmat, det är klart, då ska man komma till en hudläkare.
Mm.
Men i 9 fall av 10 är det faktiskt förmodligen helt normalt.
Och det är ju skönt att bara veta det. Men som sagt, jag är fortfarande fascinerad över att liksom sådana här små, kanske inte just den där som jag tittar på nu, men att prickar på huden kan vara...
Det finns många olika typer av prickar, så det är bra att differentiera dem.
Ja, men precis. Men vi kanske får ta en liten checka. Vi kanske ska sluta nu. Nej, vi har lite mer frågor kvar först.
Oh.
Jag har också fått en fråga om det här med ekologisk kontra vanlig hudvård.
Mm.
Hur man ska tänka kring det, och finns det någon gång som eko inte ger samma effekt som liksom... ska man kalla det för? Kemikalisk hudvård eller vad man ska kalla det för? Eller vanlig hud, alltså, så här, nej, alltså, hur ska man tänka kring det? Det är väldigt också en hype kring liksom ekoprodukter.
Ja, det är väldigt hype. Och det är väl först bara att man måste kanske klargöra vad är en ekologisk hudvårdsprodukt.
Ja.
Alltså, och det är ju, när det är ekologiskt, då kommer det ju från, då är det ju från växtriket.
Mm.
Och då är det som är ekologiskt framtaget.
Dessutom.
Mm. Mm. Så att en hudvårdsprodukt kan ju aldrig vara 100% ekologisk, kan man ju börja med att säga. Utan det är ju ofta andra substanser. Vatten till exempel kan ju aldrig vara ekologiskt. Det är inte framåt,
vatten är vatten.
Ja, men koksal, så här. Så att det kan aldrig vara. Och det är klart att det finns otroligt mycket bra ekologiska produkter.
Mm.
Och det är ju på samma sätt, det är ju sånt som är framtaget. Och det finns ju, det som är skillnaden om man säger mer syntetiskt, där har man ju verkligen gjort, där vet man ju precis vilka ingredienser det är som är med.
Mm.
Och nu pratar jag liksom syntetiskt, nu måste jag börja om igen här. För att ekologiskt, där kan det också vara, som sagt, de är aldrig 100% ekologiskt.
Nej.
Så det kan ju vara väldigt bra verksamma substanser även en ekologisk kräm. Men man säger att den är ekologisk för att den då har vissa av de här växtinnehållen som är ekologiskt framtagna.
Mm.
Så egentligen behöver det inte vara någon skillnad i effekt på dem. Men jag tror att man blandar ihop de begreppen lite med vad som är ekologiskt och vad som är naturligt. Ja. För när man pratar naturlig hudvård, det är det jag vänder mig lite mot när man då ger liksom bara... Ja, men ringblomsextrakt och lavendelextrakt för man tror att det är bättre för barnen eller för oss också. Men där har man faktiskt ingen koll på hur stor, mycket koncentration, för det är ju kemiska ämnen också i alla växter. Mm. Det är en uppsjö av kemiska
just
ämnen.
Ringblommor och sånt där är ganska
otroligt allergent.
Mm.
Så är det någon gång man vill ge en allergi, så att i min värld vill jag ha koll på vad jag sätter på huden.
Mm.
Så jag använder inga såna här naturliga produkter.
Nej.
För där... Det är bara att ta också såna här saker. Det är, man kan jämföra med ett årgångsvin.
Mm.
Viner, det blir ju olika varje år. Och man har ju faktiskt ingen koll på vad det är som har gjort just i den här lilla batchen. Och den här lilla ringblomssalvan. Eller den här lilla melissalvan eller vad det nu är.
Så att man
men det passar säkert vissa. Men man har ju sett att det är mer ofta, det blir ofta mer allergent när man då inte riktigt har koll på det.
Och när man kanske tror att det ska vara precis tvärtom.
Ja, så är det.
Men lite, man får helt enkelt läsa på ordentligt vad det är man smörjer på, om, oavsett om det är på sig själv eller sitt barn.
Liksom. Nej, men alltså just på barn, där det är ju mer för att vet man att det är en syntetisk framställd produkt, då vet man, är det 10 ingredienser, då är det de ingredienserna.
Mm. Sen kan man ju fundera på vilka 10 ingredienser som ska vara i.
Absolut.
Liksom. Men det är en annan diskussion.
Absolut. Liksom. Men det är också det att man, där reagerar inte huden lika mycket på det.
Nej.
Utan, och det här med till exempel de olika oljorna och vegetabiliska, om vi tar sånt som jordnöts eller nu var det kokos eller någonting. Det kan ju faktiskt vara, det är ju allergent.
Mm.
Och har man då en allergi, det ska man utveckla en allergi som man inte ens kan äta de här ämnena sen. Men det kan också trigga igång då immunförsvaret. Och det gör ju aldrig någonting som är syntetiskt framställt.
Så har jag aldrig tänkt på det. Ja, nu fick jag
det lite, men jag förkastar ingenting. Jag säger det passar all, någonting passar alla. Mm. Men jag tror att man ska vara lite försiktig just kanske mer med det här naturliga hudvården.
Mm. Finns det några speciella ämnen i den naturliga hudvården som är extra allergena? Som man kanske
ja, men alltså ringblom är ju väldigt allergent om vi ska ta det. Mm. Citron, de här eteriska oljorna, det är ju alldeles som parfymer. Alltså. Det är ju massa parfymämnen som också kan reta upp huden.
Mm. Ja, man får helt enkelt läsa på och göra.
Ja, lite så,
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Jag tänker att vi ska byta fokus nu. Vi ska prata om oss föräldrar istället.
Härligt. Mm.
Och kanske lite extra fokus på mammahuden idag, faktiskt. Papporna går ju ändå inte igenom en graviditet på samma sätt.
Fast vet du, lite intressant. Det finns, man har ju sett i en studie att papper, när barnet är precis efter förlossningen, då går faktiskt testosteronet ner för många.
Ja, just det, för de ska bli lite
snällare och de ska bli lite mer ödmjuka. Så. Jag visste inte att det var så bekräftat, men tydligen är det.
Ja. Vi kan börja med graviditeten då, för det, där får man ju också ganska mycket råd, och det ska smörjas och det ska donas för man inte ska få bristningar och allt vad det är. Hur ska man tänka med sin mage?
Med sin mage. Nej, men det var väl några år sedan. Det var ju inte så länge sedan man trodde man kunde göra någonting alls åt bristningar.
Nej.
Men där har man faktiskt sett en hel del studier nu på att om man sköter om magen redan från början, om man har en tendens att få bristningar, och det vet man ju inte första graviditeten såklart, då kan man titta lite också på sina mamma. Sin mormor och farmor och så. Att har man haft det så har man kanske en lite större benägenhet att få det.
Mm.
Och sköter man om sin mage, masserar, det finns ett ämne som heter Centella Asiatica.
Ett
tiger herb. Jag har det i min egen hudvårdsserie.
Ja.
Kan vi prata om sen, den här C-kategorin.
Ja.
Nej, men där finns faktiskt ett ämne som finns väldigt mycket vetenskap bakom. Att smörjer man den och masserar magen med den substansen, så har man sett att man har reducerat, att man har, det är lite förebyggande. Mm. Sen säger jag inte att det är absolut, man kan få mindre eller man kan slippa det. Så det är ett förebyggande.
Vad heter det?
Centella Asiatica. Det är tiger herb. Det är från de bengaliska tigrarna. De vältrar sig här i Indien.
Jaha.
Så låg de när de hade gjort illa sig. Det här är ju en sägen då. Så snurrar de runt i de här, det är som aloe vera fast indiskt och bengaliskt.
Ja.
Och sen så läkte de snabbare då. Deras sår läkte snabbare.
Mm. Mm.
Och där har man sett att det här stimulerar då.
Så där har du varit och hämtat?
Nej, jag har varit och hämtat i min egen lilla serie. Ja. Så att den har jag faktiskt promotat väldigt många gravida.
Ja.
Att man faktiskt kan förebygga.
Mm.
Men sen när skadan redan är skedd, när man då har fött barn och man ser de här bristningarna, då är det ju svårare. Men där finns det också lite man kan göra. Det är två olika typer av bristningar.
Mm.
Dels de röda när de är väldigt färska.
Mm.
Och de är lättare att ta hand om. Då kan man behandla med IPL till exempel. En typ av ljus. Mm. Inte laser, men en typ av laser. Man tror att det är laser, men det är ett ljus alltså.
Mm.
Som man behandlar med. Även vissa typer av andra lasrar. Sen kan man smörja med olika krämer. Som innehåller tretionin till exempel. Mm. Vitamin A. Glykolsyra. Och sen när de då har blivit vita, de här vita bristningarna, då är det lite svårare.
Mm.
Men jag har faktiskt haft rätt bra resultat med en sån här fraktionerad laser.
Mm.
Så att det jag har behandlat med, som jag ändå tycker har gett visst resultat, det är faktiskt det här att man lägger då tretionin som är vitamin A-syra, den glykolsyra, så får man behandla med den tid och sen fraktionerad laser. Då kan man få det dra ihop sig lite i alla fall.
Mm. Finns det något man kan göra hemma?
Ja, det är ju den här vitamin A-syra.
Det finns liksom.
Ja, det finns som man kan smörja på magen. Ja.
Men nej, för det
är vettigare att göra det profylakt, alltså förebyggande.
Ja.
För när skadan är där så är det svårare, att få, få bort det.
Men jag då som har gått med en tvillingmage.
Ja.
Alltså mina barn vägde nästan 4 kilo styck.
Ja.
Det är liksom trasigt. Det är liksom skrynkel så här, i ett liksom område.
Men då är det inga bristningar, då är det ju skrynkligt.
Ja, precis. Ja. Lite bristningar finns det också. Alltså så här vita. Nu outar jag hur min knasiga mage ser ut här. Och ena delen av mig vill ju så här, och jag, ofta tittar jag på den här magen och tänker så här, det här har ändå, den har byggt mina barn här inne. Skitsamma om den är skrynklig. Det är liksom ett bevis på att de har legat där. Men sen kan jag också känna att jag har gått igenom två snitt. Alltså det finns liksom saker som jag bara känner så här, det vore bara skönt att det inte var så här riktigt. Eller att det hängde lite och sådär. Mm. Vad gör man liksom?
Alltså är det överskottshud? Det är ju svårare. Alltså det är den här liten putmagen. Det är, där får man nog börja inne också, att man faktiskt stabiliserar sin bål.
Ja, och kolla så att det inte är musklerna.
Ja, det ofta har du säkert kvarstående den, att du har när, att det har separerat lite din magmuskel. Så att det är väl steg ett. Och sen överskottshud, träning kan göra en del. Sen beror det på vad som är vad. Alltså ibland kommer man inte längre, att vill man ta bort det så måste man operera bort det. Men det finns olika typer som jag pratar om, de här olika lasrar, och man kan stimulera det på olika sätt. Men det får man nästan se från fall till fall.
Ja, men precis. Jag förstår.
Det här är så överskottshud är svårare. Strie är också svårt. Men där kan man, det är ju, ofta kan man ju vara smal och knappt ha någon mage. Man har ändå strie. Ja. Eller bristningar då.
Precis. Men jag vet, många som jag har också pratat med som har gjort snitt som jag. Och jag har dessutom gjort två snitt i samma. Ja. Liksom. Det är jättefint. Liksom, så, men att det är lite så här, på ena sidan kanske eller båda. Ja, ett litet liksom, så här, överhäng. Är det bara... Alltså så här, om man har provat att träna eller gå ner i vikt eller vad det är man tror att kan hjälpa till liksom. Men så här, nej, och det är lite oskönt med byxorna, det är liksom, är det bara operation som gäller då liksom?
Det finns en annan behandling som jag inte har jättemycket erfarenhet av, men jag har börjat prova lite. Det är en injektion där man sprutar in en substans, en gallsyra som man skulle kunna prova för att lösa upp det här lilla fettöverskottet. Men jag har inga riktigt jättebra, jag har inte, men det är teoretiskt möjligt och det finns några fall som har gjort det. Men samtidigt då så tycker jag att lite kirurgiskt ingrepp för att lösa upp det där. Ofta är det ärrvävnad som ligger där. Det blir ju ofta både snyggt och det är betydligt mindre lidande än många andra behandlingar och kostnadseffektivare.
Ja, för det är ju mest att det är störigt liksom, med, så här, ja, med troskanten och byxorna och sådär. Det är liksom,
nej, det
här
bara egentligen lilla, inte om... lilla nappingen, den skulle jag nog operera bort för att få bort det.
Det här med finnar och obalans då i huden efter en graviditet. Jag berättade ju om att jag fick ju till exempel finnar på hela, alltså så här bölder på hela ryggen efter Oscar och Vera, vilket var ju helt sjukt. Jag hade ingen finnar någon annanstans, men på hela ryggen. Det är så himla mycket så här obalans.
Ja. Och det är det.
Hur, varför? Nej. Och det... vad gör jag
liksom? Den geniala, gudomliga kvinnokroppen. Nej, men det är ju därför vi faktiskt kan ha de här barnen i. Hela vårt hormonspel blir ju totalt upp och nervänt. Och det är olika faser, och det är ju de här trimestrarna. Första tre månader har man en viss hormonspegel, och sen så för att barnet ska kunna utvecklas. Och har man då haft en tände, ofta om man har haft akne som ung eller akne tidigare, då blir det ofta värre under graviditeten. Sen finns det faktiskt de som också tycker att den blir bättre under graviditeten.
Ja, men det här var ju efteråt.
Ja, det här var efter graviditeten till och med som du hade. Och det är samma sak där, då går hormonerna ner, då är en helt annan spegel som kommer upp. Då kommer amningen igång och det blir en hormonspegel.
Så jag inget ammade jag ju inte heller. Det var ingenting.
Så var det bara akne. Det var bara... bra, det var nog bara inse att det var ditt straff där.
Det var mitt straff. Ja. Jag tyckte jag borde få snarare belöning för att burit med att få barn.
Jag kan hålla med dig. Det var taskigt.
Men hur länge ska man liksom, hur länge ska man liksom härda ut? Alltså när man tycker man har fött ut sitt eller sina barn, huden blir liksom knas, hur länge ska man liksom härda ut tills hormonbalanserna kan ha stabiliserat sig så man tror att huden blir bra?
Ja, det får man nog bara se. Det är svårt att sätta en siffra på det. Utan där får man nog, alltså hormon, det lägger sig ju på sikt, förhoppningsvis, om det nu är hormonellt betingat efter en graviditet. Sen finns det ju de som faktiskt har akne som vuxen, som har en instabil hormonspegel. Till exempel inför mens så får man en större då. Och då är det ju testosteronen som tar över. Ofta är det de här androgena, manliga, vi har ju det vi kvinnor också. Och det är därför det triggar igång.
Manliga finnar.
Manliga finnar, man har en liten annan hormonspegel. Och då får man behandla det. Det är inte mer än så. Och det... Nu fick ju du akne efter graviditeten. Och när man får det under graviditeten, då är det ju lite jobbigare, för då är det svårt att behandla. Nu, du varken ammade eller...
Nej, det var inget gravid,
du hade ju bara kunnat smälla på den med en bra behandling.
Ja, det hade jag kunnat gjort. Men jag härdade den och veckor, sen så det liksom la det sig.
Men det tycker jag inte jag man behöver göra. Det finns väldigt fina behandlingar för akne. Och det tycker jag man ska använda om man då inte är gravid eller ammar eller har några andra kontraindikationer.
Jag hade nog säkert gjort det om det satt på ett annat ställe. Nu satt det på ryggen. Det gjorde ju så lite ont, lite oskönt. Men det var ingen som såg det liksom. Och det här var ju dessutom vinter. Så det var, något annat som drabbar oss ganska ofta är ju pigmenteringar. Vad gör man åt det? Och vad är, alltså varför får man pigmenteringar?
Och det är precis samma sak där, under graviditeten. Alla våra hormoner som spelar oss spratt. Och det som är väldigt vanligt under graviditeten, det är den här melasman. En klassisk brun pigmentering som sätter på kinderna, i pannan. Ofta väldigt symmetriskt. Haka kan till och med komma på bröstet, dekoltaget. Och det är hormonerna som triggar igång våra pigmentceller och gör så att vi får det här.
Kunde de inte bara göra liksom lite heltäckande så man blir lite snyggt brun hela ansiktet?
Snacka med handen uppe.
Det blev fel här.
Det har varit något fel där. Ja, jag vet inte vad. Så att det finns ju egentligen ingen riktig logik bakom. Man kan inte se så här evolutionärt varför vi skulle få just pigmentfläckar. Utan det är ju det här östrogenet som då triggar de här. Och det kan man också se om man äter andra typer av hormon, till exempel p-piller. Mm. Då är det lite lättare att få den typen av pigment.
Men hur gör man, för de kan ju också ligga kvar efter en graviditet. Liksom. Hur gör man för att få bort dem? Jag tycker att jag testat med allt möjligt.
Ja, precis. Och där tycker jag det är viktigt att man faktiskt kommer till någon för att bedöma vad för typ av pigment man har. För det är väldigt skillnad om det nu är melasma eller om det är vanliga solfläckar eller åldersfläckar.
Ja, för det är ju det också. Det vet man ju inte. Har jag solat lite för mycket?
Ja. Så det är viktigt att komma och bedöma det. Och sen finns det en del behandlingar man kan göra. Mm. Men nummer ett är alltid avstå från solande. Avstå UV. Solskydd är alltid nummer ett.
Mm.
Och sen måste man använda lite med blekande lösningar. Mm. Blekande kemiska peelingar. Det finns olika laserbehandlingar, IPL. Så det finns en mängd, men igen, där är det väldigt viktigt att man får en bra bedömning. Mm. Och är det en brun fläck så är det också viktigt att se att det inte är någonting som faktiskt kan vara en hudtumör.
Ja, det också.
Så att det ska man tänka på. Men då lägger ju i alla fall, nu pratar jag mer utifrån hur vi jobbar här. Mm. Men då gör man ett litet behandlingsplan. Och ofta är det så här, just melasma kan vara mer eller mindre kroniskt. Att utsätter man sig då för mycket
solljus. Och när du säger melasma då är...
Det är den här graviditeten som
man får, den här symmetriska pigmenteringen. Bara så att bara, vad säger hon?
Nej, precis. Men det är rätt. Så att... jag är lite yrkesskadad här. Men den pigmenterade graviditetsmasken kallar man det ju.
Ja, just det.
Och... den kan vara bestående och den är rätt svår att bli av med.
Mm.
Och då igen är det viktigt att man får rätt diagnos. För jag har sett ett antal patienter som då har gått och gjort olika behandlingar och det har bara blivit värre.
Ja, det
för att
man
har triggat igång den här masken igen då.
Mm.
Fast de inte ens är gravida. Så det finns en del man kan göra med, och det finns hemmabehandlingar ofta. Men mitt starka tips är ändå att faktiskt få en ordentlig bedömning och en bra behandlingsplan.
Det känns ju som med allt. Alltså både... om det handlar om bristningar eller hudfläckar eller pigmenteringar faktiskt. Eller vad det nu kan tänkas vara. Liksom.
Ja, men det är dumt att liksom famla i blindo på något sätt. Och framförallt kan det bli väldigt kostsamt.
Ja, det är också om man ska hålla på att testa.
Hålla på att köpa en massa produkter som inte funkar.
Mm. Ja, det verkar onödigt.
Ja.
Du, vi skulle kunna prata längst som helst om det här med huden, känner jag. Men jag tänker att du ska få komma med några sista liksom, kloka tips.
Mm.
Först kanske gällande barnen. Vad är det vi ska... Har du några tre tips till föräldrar där ute hur de ska tänka kring sina barns hud?
Ja. Nej, men det är ändå låta den vara i mångt och mycket. Inte hålla på för mycket med den.
Håll inte på att dutta så
mycket. För mycket. Nej, men alltså huden är känslig. Barnens hud är känslig, ska man tänka på. Men den är också byggd för att klara sig väldigt bra.
Mm.
Men svårt att säga, men de här... Inte bada för mycket. Tänka på att inte torka ut huden för barn. För den är känslig. Den släpper ifrån sig mer vätska än vad vår vuxna hud gör.
Mm.
Och sen självklart med solen. Särskilt nu under sommaren.
Mm.
Skydda. Och gärna ett parasol. Och de får i sig sitt vitamin D ändå. Ni behöver inte tänka på att de ska få i sig så mycket det här.
Nej,
att de ska bli helt utan vitamin D. Utan det får de ändå att bara vistas och vara...
Utomhus liksom. Fast i skuggan.
Fast i skuggan, ja.
Och vi mammor då? Hur ska vi tänka kring våran postgravida hud?
Postgravida hud. Nej, men jag tror jag sa det innan där. Jag tycker att om man besväras av någonting så tycker jag det är bra att få en vettig bedömning.
Mm.
Dels vad det är för något och vad man kan göra med det.
Mm.
För mycket att göra. Men sen tar ju tid för kroppen att återhämta sig. Så att jag tror också att man ska liksom vila lite i att man faktiskt precis har fått barn.
Mm.
Och kanske låta naturen ha sin gång. Så att det kan bli lite hysteriskt tycker jag idag. Idag ska man liksom stå på gymmet efter man har fött barn direkt och vara skitsnygg. Och så funkar inte kroppen.
Nej. Och men lite som jag också sa innan, var lite stolt över de där, det där skrynklet. Liksom.
Absolut. Men sen är det klart att jag kan också tycka så här, under en graviditet, det är väl skönt att gå och lägga sig och göra någon skön behandling för att bevara det här lite graviditetsglow. Man har ju lite glow, de flesta har ju det.
Mm.
Det blir lite mer kärl till först, man får den här lite rodnade huden och man mår allmänt bra. Och då att få gå och lägga sig och göra en skön behandling, det finns otroligt mycket fina hudvårdsbehandlingar kan jag säga, som är mildare kemiska peelingar som rensar upp huden och gör att man mår bra. Mm. Och framförallt då kanske efter man har fött barn.
Just det, får lämna bort
den där lilla bebisen. Man får lämna bort lite och ta hand om sin egen hud. Och
det var det bästa tipset idag.
Ja, bra tycker jag. Jag tyckte om det själv.
Tack snälla Anne för att jag fått träffa dig idag. Det här var jättekul.
Ja.
Och ja, vi hörs nästa vecka på ett annat tema. Och vill ni oss något så mejlar ni på podcast@lifewithkids.se. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.